I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Mindler, och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet, och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet, och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress, så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska, när det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan, och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång, och så känner man sig stressad. Mm. Vill man inte fortsätta?
Nej.
Precis. Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 417
39 av Ångest på det.
Först vill jag faktiskt bara tacka för all fin respons på podcast For a Better Day.
Ja, nu börjar det faktiskt rulla in lite ansökningar från skolor runt, och det, så, runt om i hela Sverige.
Aj, vet, alltså det är sån gåshud.
Ja, det är fan helt otroligt.
Ni måste ansöka om ni går på högstadiet eller gymnasiet. Ni måste tipsa alla ni känner som går på högstadiet eller gymnasiet, eller såklart om man jobbar på en högstadie eller gymnasieskola.
Ja, och vill man läsa mer om podcast For a Better Day eller kanske inte har lyssnat på förra veckans avsnitt, så kan man göra det eller läsa mer på timberlinfoundation.org.
Ja.
Yes.
Men du Sofie, idag har vi ju ett avsnitt som, alltså vi gapade ju ganska mycket när vi spelade in det här.
Ja, det gjorde vi ju.
I form av att då tappa hakan.
Ja, och vi tycker ju, det är ju sen gammalt att vi tycker det är sjukt intressant med sekter.
Mm.
Vi har gjort en hel serie om sekter ju.
I sex delar.
Ja, men då hade vi inte... Jo, vi hade ju med en expert på sekter som själv hade varit en del av Scientologikyrkan.
Den mycket kontroversiella.
Men vi pratade inte så mycket om just Scientologin med honom, Håkan Exakt. Järbo som han ju heter, utan mer då övergripande om sekter överlag. Men idag ska vi ju mer prata om hur det faktiskt är att vara en del av Scientologikyrkan.
Och vi har med oss ljuvliga Mariette Lindstein. Och Mariette, alltså vi sa ju faktiskt att vi blir bästa kompisar efter intervjun. Men Mariette och hennes man är de enda i Europa som har varit liksom i ledningen av Scientologikyrkan i Los Angeles. Och Mariette berättar ju då liksom för oss om hela den här tiden, 25 år, och hur det liksom var i högkvarteret i USA.
Och hon gästar ju oss med anledning av att vi tycker det är sjukt intressant med sekter. Men hon är ju också aktuell med sin nya självbiografi.
Ja, och den heter Lång väg hem, mina 25 år i sekten. Men för mig är det ju så oerhört intressant att förstå mekanismerna. Och det tycker jag också Mariette gör väldigt tydligt i den här intervjun. Så det är väl inte så mycket mer att säga än att vi rullar intervjun med Mariette om Scientologikyrkan.
Varsågoda! Hej Mariette och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack så hemskt mycket! Kul att vara här!
Det är jättekul att ha dig här.
Du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Mariette Lindstein och jag är just nu författare och föreläsare. Men jag är också sektavhoppare och jag var med i Scientologikyrkan i 25 år och lämnade under ganska dramatiska omständigheter. Och nu, 20 år senare, har jag skrivit en självbiografi som heter Lång väg hem, och för att berätta om mitt liv egentligen och allt som hände.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Och jag tänker på ångesten jag kände när jag var, när det var som värst i kyrkan. Jag var väldigt intresserad av att vara med i just den här podden. För ångesten är någonting som... jag tror inte man kan förstå hur stark ångest man kan känna när man är... för mig var det så, hela mitt liv togs bort ifrån mig. Och när jag kände att jag hade ingenting att säga till om längre överhuvudtaget... då kände jag en sån här djup existentiell ångest som bara, jag kan lika väl vara död. Jag har ingen nytta längre i det här livet eller för någon liksom.
Man kan få känslan av att det här är ju ändå inte mitt liv, för jag har inte valt det här. Liksom.
Eller hur?
Ja.
Ja. Jag valde detta och nu är det här helvetet och det här kanske är vad jag förtjänar, och så det är lika bra att bara ge upp liksom.
Ja, men du nämnde ju det nu att du är aktuell med din bok Lång väg hem, mina 25 år i sekten. Men du har ju tidigare släppt flera böcker, en hel serie om det här.
Ja.
Men varför ville du liksom skriva en biografi?
Jo, alltså serien är ju helt fiktiv. Men jag tror att många skriver en självbiografi för tidigt. Alltså innan man har... hunnit smälta allt och få perspektiv. Om jag hade skrivit en självbiografi när jag precis lämnade sekten, hade jag blivit så bitter och full av hat och jag hade inte tagit något eget ansvar. Men så skrev jag de här andra böckerna som också handlar om sekter, och det var ungefär som att lägga de här olika pusselbitarna. Och sen när jag skrev självbiografin så bara sammanfogade jag pusslet och det blev liksom berättelsen om mitt liv.
Gud vad intressant. Jag håller med det där. Jag tror verkligen också så att man måste ge tiden an, så att säga.
Mm. Ja, jag har fått 100 timmars terapi. Jag menar, tänk, hur hade jag skrivit utan det?
Ja, precis.
9 böcker och 100 timmar terapi.
Ja. Men innan vi går in på just din historia och dina upplevelser, alltså hur skulle du beskriva Scientologin? Alltså vad är tron och liksom, ja, men hur ser det ut?
Det är väldigt svårt att beskriva Scientologin i några få meningar, för att du vet, du har Bibeln när du är kristen och du har Koranen när du är muslim, men för Scientologikyrkan har så många lärare och böcker och filmer och kurser. Och det var inte förrän jag lämnade som jag fick mer perspektiv och jag sa, men här tog jag alltid godbitarna från alla andra religioner och så skapade han någonting som var då hans religion.
Mm.
Men det handlar ju mycket om anden och att du är en andevarelse, och att du inte är din kropp. Och att och det är en väldigt, vad ska man säga, militärisk och självcentrerad rörelse. Mm. Att göra dig själv bättre och bättre.
Ja, men finns det något mål liksom? Tror man liksom att jorden ska gå under, eller finns det liksom något så slutmål?
Nej, alltså målet är ju helt och hållet att Scientologin ska ta över världen.
Ja.
Det är ju målet.
Ja.
Mm. Att alla alla skolor ska använda Scientologins teknologier, alla företag ska använda Scientologin. Teknologier, alla människor ska få andlig vägledning eller auditering som det kallas.
Mm.
Det är, och det var inte någonting som vi stack under stolen, men vi ska ta över världen.
Mm,
det trodde vi helt fast och fullt.
Mm. Ja. Det var liksom uttalat. Och,
helt uttalat. Mm. Clear the planet kallar vi det för.
Okej.
Okay. Ja.
Men du, alltså din tid i Scientologikyrkan började i Malmö på 70-talet.
Ja.
Alltså hur blev du liksom introducerad dit och var befann du dig i livet?
Jag var ju ett vägskäl i livet när jag gick med. Jag hade en jättefin barndom och trygg uppväxt. Bodde vid havet när jag var i Halmstad. Men var väldigt blev väldigt rastlös som tonåring. Och jag hade så många intressen. Jag gillade att skriva och jag spelade piano. Och jag ville inte bara välja. Du vet, när man är 18-19 så ska man då välja om man ska göra resten av livet.
Man ska också veta.
Ja,
det är helt
och jag hade ingen, jag har alltid ihop. Jag vill inte välja en av de här sakerna. Och då dök Scientologikyrkan upp genom en vän, en god vän, en kompis som då tipsade mig, och han var helt frälst. Mm-hmm. Och ändå från det hände när jag var 17 ungefär, och så tog det 1,5 år innan jag faktiskt gick med själv. Och då läste jag först alla böcker, massa böcker hemma, och sen blev vi då övertalade att gå på en föreläsning. Och den här föreläsaren var så karismatisk. Jag hade aldrig träffat en sån människa innan. Och det var så jag blev frälst liksom. Han var han kom fram till mig efteråt och pratade med mig, liksom sökte ut mig och min pojkvän i publiken, och jag blev helt tagen av honom.
Mm. Ja. Men var det så också att du liksom fick testa på det här med auditering och så innan du gick med i kyrkan?
Nej, jag fick inte faktiskt min auditering förrän jag gick med i kyrkan. Jag började med att studera kurser. Det var det första jag gjorde. När jag
och för de som inte vet då, auditering, vad är det för någonting?
Det är en slags andlig vägledning som kanske kan jämföras med psykologi. Mm. Att du går in och så hittar du smärtsamma händelser och saker du har förträngt. Pratar om dem tills du får känna en viss lättnad. Det är auditering. Mm. Det är inget märkvärdigt egentligen.
Mm.
Förutom att skillnaden på auditering och psykologi är att auditören får inte säga någonting värderande. De får inte säga, åh, vad bra, eller, utan det var du själv som ska upptäcka alla de här sakerna.
Mm. Ah, ja. Okay.
Men det, man har ju också med sig någon teknik på de här auditeringarna. Det är som någon, inte klock, men det är ju någon pinne typ som
snäv. Du menar den här e-mätaren?
Ja, precis. Ja. Ja.
Det är egentligen inte så märkvärdigt som den ser ut. Jag tyckte den var jättekonstig när jag själv gick med.
Ja, det känns konstigt när man läser den.
Elchocksmaskin.
Ja.
Men du håller i 2 stycken burkar och så ska det gå en väldigt svag ström genom dig. Och den strömmen ska då, nålen på den här mätaren ska läsa av om du känner dig obekväm. Eller om du är nära någon obehaglig händelse, då gör den ett litet utslag. Det är allt. Det är
Ja, okay.
Mm. Men du blir ju som sagt medlem i kyrkan och börjar också jobba där. Du träffar också en man som du gifter dig med. Hur skulle du beskriva de här första åren i Scientologikyrkan?
De första åren var jag ganska lycklig. Speciellt eftersom jag tyckte att jag hade hittat hem lite grann. Jag hade hittat en gemenskap.
Just det.
Alla som jobbade där var väldigt unga, de var trevliga. Och jag tyckte att de var inte så ytliga som alla andra. De ville inte skaffa sig bara ett jobb och knega och familj. Utan de pratade om andliga saker. Och till slut började vi prata om saker som har gått ut ur kroppen. Och, du vet, alltså det var någon slags frigörelse att prata med människor som var så frisinniga. Och vi var ett fint team och jag var väldigt förälskad min man då. Och jag fick en son som, med honom. Och det hände att vi jobbade jättelångt och att det var lite för mycket. Men överlag så var det en väldigt lycklig tid i min liv.
Och allt kändes liksom härligt mest.
Nej, det kan jag inte säga. För att jag har alltid haft de här små skuggorna av tvivel. Och det är ju nog därför att jag lyckades ta mig ut. Att jag hade det. Ibland kändes det... Det här, första gången jag kom i kontakt med den här sjöorganisationen, vilket är den ovanstående i hierarkin. Det är stor skillnad på våra folk som bara jobbar där, i kyrkorna och sjöorganisationen. I sjöorganisationen så viger man hela sitt liv till Scientologin. För alltid. Och man bor där, man jobbar där, man äter där. Så det är en helt annan rörelse. Och första gången jag kom i kontakt med dem, de kom till Malmö i sina... Då hade de liksom militäruniformer. För mig var det liksom, va? Vad är detta jag håller på att bli indragen i? Det var ett sånt där ögonblick av tvivel liksom.
Ja, för nu nämnde du det, men det är ju liksom väldigt mycket hierarki inom Scientologin. Hur märks det av?
Alltså det är helt toppstyrt. Det är som en toppstyrd firma. Alltså om de högst upp i ledningen säger något så bockar man och niger och så gör man det. Liksom. Det är helt toppstyrt. Och jag på något sätt lyckades komma upp hela vägen till toppen på hierarkin. Så jag vet ganska mycket hur mycket makt vi hade där uppe.
Ja, du nämnde ju det här innan, men alltså du och din man är alltså de enda i Europa som har varit så långt upp i hierarkin.
Ja, det finns ingen annan som bor i Europa just nu som har varit så högt uppe.
Nej. Men hur skulle du säga att det gick till då? Liksom? För att du och din man klättrar ju då i den här hierarkin och det går liksom ganska snabbt och till slut så får ni åka till Los Angeles. Men hur går den resan till?
Det är det som är grejen med Scientologin och kanske varför jag vad jag både ogillade och gillade med det var att du behöver inte göra en massa utbildningar eller ha snyggt CV för att stiga i graderna. Det räcker att du är utåtriktad och de ser någonting i dig så kan du få nästan vilket jobb som helst. Och för mig så tror jag att de såg en utåtriktad tjej som var beredd att ta risker och glad och positiv och hade lätt att prata med andra människor. Och jag tror att det var så jag bara steg. Liksom. Jag plockades bara. Jag handplockades för att komma till den här basen för att någon hade sett mig hålla ett föredrag eller någonting.
Men så du liksom rekryterades till Los Angeles?
Ja. Det kom två stycken personer från något. Jag var på ett ställe som heter Int Base och jag kan inte översätta. Jag försökte när jag skrev självbiografin och hitta ett bra namn, men jag hittade inget. Högkvarterat låg så töntigt. Men den heter Int Base och det ligger mitt ute i öknen utanför 2 timmars bilfärd utanför Los Angeles. Där fick bara crème de la crème, alltså gräddan, jobba. Och jag och min man, han plockades för att åka dit. Och det var då den riktiga resan genom helvetet började. Men inte i början.
Men när man då blev rekryterad, kände man sig utvald då? Alltså som att man
väldigt utvald.
Jag
visste ju ingenting om det här stället. Det var mytomspunnet, den här platsen mitt ute i öknen. Och, det var liksom... Det hände fantastiska grejer där. Vi visste inte riktigt vad som... Så det var verkligen... Jag kände mig verkligen utvald.
Men när du säger jobba, vad menar du då? Vad fick man liksom göra?
Ja, det är ju ett vanligt missförstånd att vi... att vi liksom gjorde religiösa saker eller bad böner. Vi hade ju riktiga jobb. Alltså, det här Int Base var... en stor marknadsföringsmaskin för kyrkan. Mm. Alltså vi styrde alla kyrkor under därifrån, och sen gjorde vi våra egna filmer, promotionsfilmer, böcker, allt möjligt för att sprida Scientologin. Och vi hade till och med annonser i Super Bowl. Det kostade $1 million att ha med en. Vi var en stor marknadsföringsmaskin.
Oj,
och det ironiska är att jag lärde mig så mycket om marknadsföring som jag sen använde. När jag kom ut och började tala ut, så kunde jag då använda de här kunskaperna för att marknadsföra mina böcker. Jag hade bara en enmansförlag när jag gav ut min första bok, men jag lyckades få tag i alla akademibokhandlar, få in min bok där. Och...
Men hur går det då runt? Alltså, var kommer pengarna från? Är det typ en medlemsavgift? Så ju fler medlemmar man har...
Nej, inte medlemsavgift, utan auditeringen som vi pratade om. Och också kurserna. Speciellt auditeringen, väldigt dyra. Så där kommer mycket pengar. För du har två stycken sorts scientologer. De som är medlemmar, och de köper sin väg upp då. I frihet, om man säger så. Och sen så har du medarbetare eller personalmedlemmar, som vi kallar dem. Och vi fick aldrig betala någonting, utan vi fick gratis logi och uppehälle och gratis kurser. Men så vi fick aldrig betala någonting. Vi jobbade liksom för det.
Vände ni även till personer som inte ännu var medlemmar?
Ja, alltså vi hade ju olika, massvis av olika system att få in folk. Vi hade ju till exempel en annons på Super Bowl. Den riktade sig till nya människor. Och sen så hade vi olika system att dra upp folk från gatan. Du kanske har sett scientologer på gatan. Jag vet inte om de gör det längre. Men,
för vi funderade på det. Har man liksom sett?
Jag vet inte om man kan ha gått förbi det, men det har man väl sett.
Nej, men alltså, vi hade ju ett system som gav, alltså vi hade så mycket system för att dra in folk. Det är det allt handlar om med scientologin, att göra nya scientologer. Till exempel när vi gick ut på gatan så hade vi ett system att du klädde dig snyggt. Vi var två unga tjejer. Vi går fram till någon och säger, vill du göra en gratis personlighetstest? Du väntar inte på deras svar. Du bara vänder dig om. Du står utanför porten till kyrkan. Vi var i Malmö då. Och går rakt upp. Och 50% följer med. De bara följer med. Sen sätter du dem ner, så gör de en personlighetstest. Och sen så ger du dem resultatet. Och det är oftast dåligt. Och sen säger du, vill du göra någonting åt det här? Och då personen säger ja, kanske åtminstone 50%. Och på en dag, bra dag, var det här ett välsmort maskineri som skapade massvis av nya scientologer.
Men det är ju också den här det är så många som också är så vilse, så kommer det någon och berättar att så här, jag kan få dig att känna dig mindre vilse. Då är det svårt att motstå det.
Eller hur?
Ja.
Verkligen.
Ja. Alltså. Och vi hade ju vår förmåga att pricka oss in på personer som verkade lite grann vilse, precis som du säger. Som inte var riktigt där eller var på väg någonstans, utan lite sådär, så bara in där liksom. Och det känns hemskt att berätta att jag var en del av detta, men det är då viktigt att berätta om det som man gjorde som var fel.
Verkligen. Men du nämnde ju det att när ni åker till Los Angeles har ni hunnit få er son, och din man åker lite i förväg. Men hur är det då när du och er son kommer fram?
De första 3 åren var det paradiset på jorden. Och de sista åren var det helvetet på jorden. Det är det bästa jag kan. Alltså det var så vackert, det här stället. Det ligger mitt ute i öknen, och du vet, stora gräsmattor, dammar, svan som simmar omkring. Och fina byggnader, en filmstudio. Det fanns till och med en skonare, ett skepp som låg på en kulle där vi hade fester med personalen. Bara för personalen. Det var lyxigt, och om du lägger till då att en kändis går förbi då och då liksom, så var det för mig, en liten tjej från Malmö, Halmstad, var det här liksom, jag var helt förtrollad.
Men du behöver ju lämna ifrån dig din son.
Ja, och det på sätt och vis gjorde jag det. Och det är nog det svåraste.
För detta visste du inte när du åkte till Los Angeles?
Nej. Och detta var det svåraste att skriva om i självbiografin. För då när jag gjorde det så hade jag alla olika anledningar till det var att det var okej. Därför att han blev omhändertagen då i Los Angeles, och vi träffade honom fredag, lördag, söndag, och vi träffade honom då helt oavbrutet.
Mm.
Och jag resonerade då att nu skulle han få kvalitetstid, och vi skulle aldrig vara... Det fanns så många olika orsaker, men i grund och botten när jag skrev om detta, jag blev så ledsen. Jag tänkte, hur kunde jag göra detta?
Mm.
Alltså, att lämna ifrån mig min son den största delen av tiden till människor som jag inte ens riktigt kände.
Mm.
Och jag fick ta en lång paus i skrivandet och bara grubbla på detta. Varför gjorde jag det? Och till slut så kom jag fram till att jag var helt förtrollad. Alltså, vi hade fått en egen lägenhet som vi kunde använda i Los Angeles. Solen, människorna, den enorma Scientologikvarteren. På något sätt så var jag helt förtrollad och förblindad av det här. Mm. Jag kunde inte åka hem liksom.
Nej.
Jag måste få ta en del av detta.
Mm. Ja, för det gällde ju inte bara dig, utan det var ju så man gjorde, att föräldrar som hade små barn, de lämnade man då typ som på ett dagis lite, som där de var då i veckorna.
Där de sov också på veckorna.
Ja, precis. Ja. De bodde där och sen så fick ni vara med dem på helgen. Liksom.
Ja.
Ja. Och precis. Hur motiverade man det? Liksom? Varför gjorde man så?
Det, att man ska inte ha, det fick inte finnas några barn på Intbase. Mm. Det fick inte finnas några som helst distraktioner till vårt arbete.
Mm. Ah, ja, ja. Mm. Ah. Men man läser, alltså, när man läser i boken så förstår man nästan att det är jobbigt att skriva om just den delen. För man förstår,
är det sant?
Ja, för man förstår ju någonstans att så här, man tänker att modersinstinkter, det finns ingenting som kan sätta sig över det på något sätt. Men tron gjorde ändå det här.
Ja.
Och när man läser också så känner man ju nästan det här som du har varit inne lite på, att det fanns ett tvivel lite hela tiden.
Ja.
Men att man ändå blir kvar. Går det på något sätt förklara vad det är som gör att man stannar kvar i en sekt som
det
faktiskt
alltså,
är, även fast man har
frågan.
Tvivlet.
Jätte, den är så bra.
Ja.
Det är... Man måste tänka på hur många år man har satsat, perspektivet och liksom att du har nu sagt till din familj och dina vänner att du ska åka till Los Angeles och det här är fantastiskt. Du har skrivit uppsluppna brev till dem och sen ska du bara lämna det.
Mm.
Men herregud, liksom, jag måste kämpa på. Eller det kan vara mig det är något fel på.
Mm.
Titta på alla andra omkring mig, de ser ju glada ut. Är det bara jag som är konstig i huvudet?
Mm.
Alla de här sakerna går runt. Och till slut, för mig var det så här. Jag tänkte, om det blir värre så lämnar jag.
Mm. Men det kan man tänka några gånger.
Att lämna.
Nej.
Och den tanken följde mig hela tiden. Jag står ut en vecka till. Och sen får vi se, blir det värre så lämnar jag.
Mm.
Och sen har du en annan sak också. För mig, när det var som värst, var vi mitt ute i öknen. Hur rymmer man mitt ute i öknen?
Ja.
Du går ut på dagen, du kommer dö eller bli biten av en skallorm liksom, inom en timme.
Mm.
Går du ut på natten så är det prärjevajar som härjar. Och, alltså det var, och så hade vi ett elstängsel med skarpa taggar på. Det var helt omöjligt att rymma.
Ja, det är som uppgjort för att du inte ska kunna lämna. Liksom.
Ja.
Mm.
Men hur ser liksom dagarna ut då, om vi tänker till att börja med i Intbase?
Intbase, ja.
Hur ser liksom en arbetsdag?
Basen ut? Kan vi kalla det.
Ja, basen. Högkvarter. Men fast jag gillar ändå högkvarteret. Då får man den här känslan också att det är här liksom makten ligger på något sätt.
Du tycker
sätt.
Om det?
Mm. Ja, jag tycker då förstår man. Jag tycker det blir tydligt.
Ja.
Mm. Nej, men hur ser en arbetsdag ut för dig?
Jag jobbar som vilken person som helst, bara att jag jobbar mer. Jag kommer in till basen då, eller högkvarteren, basen. Jag kommer in på morgonen, äter frukost, sen studerar vi 2 timmar Habbats texter och sen jobbar vi resten av dagen. Och för min del så jobbade jag med management av de andra kyrkorna. Jag var ansvarig för kyrkorna i Europa och hur de gick och så. Och vi kunde skriva policyer, vi kollade marknadsföringskampanjer och vi jobbade som ett vanligt promotionsföretag.
Mm. Hur många kyrkor finns det i världen över?
Nu vet jag ju inte, jag har inte varit sådär närkopplad, men runt 150 riktiga kyrkor.
Men du ser ju också en del celebriteter medan du är där. Alltså, vilka kända personer har du liksom träffat?
Ja, jag har ju träffat Tom Cruise och John Travolta i olika sammanhang. Och så har jag sett många andra kändisar som Kirstie Alley. Och ja, en del andra som jag sa.
Ja, men Tom Cruise är ju liksom household att han är scientolog. Det vet ju alla liksom.
Och John Travolta också.
Ja, alltså Tom Cruise träffade jag faktiskt. Ledaren heter David Miscavige.
Mm.
Och han är fortfarande ledare. Och okay. Han är eller var åtminstone den bästa kompis med Tom Cruise. Som var så tajta.
Mm.
Jag kommer så väl ihåg när jag träffade Tom Cruise första gången, för ledaren satt på mitt kontor och jobbade med mig med någonting, och mina personal, han visade oss en marknadsföringskampanj och vad som var fel med den. Och så plötsligt så hör jag en röst liksom, är Dave här? Och så vände jag mig om och så stod Tom Cruise på mitt kontor, mitt på golvet, med det där miljondollarleendet liksom. Och då... då säger David Miscavige, jag är lite upptagen, jag kommer strax. Han skickade bort Tom Cruise. Och för mig var det en sån maktdemonstration. Men det är min ledare och han jobbar med mig. Och jag är nu det viktigaste på hela jorden. Viktigare än Tom Cruise.
Ja. Alltså.
Och John Travolta var helt andra omständigheter. Och honom träffade jag på en fest.
Mm.
Han trampade på min tå av misstag. Och sen kom han och pratade med mig när vi satt åt. Han var jättetrevlig. Så trevlig.
Ja. Ja, det är väldigt spännande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men kan du minnas liksom när du börjar känna ett riktigt obehag?
Jag tror att obehaget kom och gick många gånger.
Ja, mm.
Men jag kan däremot minnas när jag blev helt, när jag bestämde mig helt och hållet för att lämna.
Mm.
Och det var när ledaren slog ner någon framför mina ögon. Vi hade aldrig haft våld. Det hade funnits hot, det hade funnits långa nätter, sömnlöshet, verbala trakasserier, men inte våld. Och en dag så bara liksom brast någonting inom honom, och han bara hoppade på en personalmedlem och slängde ner dem på golvet och slog dem över ansiktet med handflatan. Och då bestämde jag mig att jag skulle lämna. Jag var helt och hållet. Det konstiga var att jag hade blivit hjärntvättad under så många år.
Mm.
Det var precis som allt det försvann på ett, när jag såg detta. Liksom. Min egen ledare för min religiösa rörelse som slår ner en medarbetare som inte kan försvara sig eftersom man har en lägre rang.
Mm.
Och då bestämde jag mig. Och sen tog det 2 år innan jag kunde ta mig ut, men jag var helt säker från det ögonblicket att jag skulle lämna.
Mm. Men innan du liksom bestämmer dig för det, så alltså under tiden du är i USA så gör ju också The Times en stor granskning av Scientology-kyrkan, och ni pekas också ut och typ lite för första gången som en sekt. Alltså vad händer i gruppen då när den här granskningen kommer, och vad händer med den här ledaren?
Alltså det är bra att du plockar upp det, för det är precis innan allting blir hemskt, och jag har inte sagt innan hur det blev som det blev.
Mm.
Men han kände sig otroligt utsatt, för det var en föga smickrande artikel.
Mm.
Och den enda personen som attackerade skoningslöst var han.
Mm.
Och ingen av oss andra 800 personer var ens nämnda i den här artikeln.
Mm.
Och först så låste han in sig 2 dagar. Och folk sa, han har blivit deprimerad. Men jag visste när han planerar någonting. Och sen kom han ut och då var det riktigt liksom, då var det liksom, nu ska vi ge oss på Time Magazine.
Mm.
Och från där, jag känner att där började på något sätt hans paranoia. Att vi var ute efter honom, alla var ute efter honom. Han var den enda som jobbade, han var den enda som drog det tyngsta lasset. Och den här eviga melodin liksom blir bara högre och högre. Tills han helt enkelt låst in oss i en husvagn. Och så vi fick vara där liksom och tänka över hur hemska vi var. Det var verkligen en paranoia som utvecklade sig. Alltså, och jag förstår, alltså, det fanns ett ögonblick där det fanns någon slags värme mellan mig och honom faktiskt. Som verkade genuin. Och det var, han kom in sent en kväll och så berättade han. Han sa att han är den översta på alla stämningar mot kyrkan. Han är det översta namnet. Men alltså, han var lite förbitsad. Kan du tänka dig hur det känns, Mariette? Mm. Och så sa han, vet du vad de gör med folk som mig i fängelse? Och så fick jag de här bilderna. Han ser ju jättebra ut. Du kan tänka, våldtagen, misshandlad. Och jag fattade för första gången att min ledare var rädd. Mm. Han var rädd.
Mm.
Och han drevs inte bara av det här enorma maktbegäret och tron på Habbats läge, men han drevs också av rädsla.
Ja.
Och det var en enorm insikt för mig att förstå, för jag visste att rädda människor fattar dåliga beslut.
Mm. Men vad kände ni
andra? Nu har jag verkligen tagit en avstickare här, förlåt.
Nej, men det är jättebra. Helt men vad kände ni andra om den här granskningen? Alltså när ni blev utpekade som sekt, kunde ni andra då bara, ja,
vi fick inte ens läsa artikeln.
Nej, ni visste inte.
Nej, jag fick lyckligtvis läsa den, men allt sånt undanhölls från oss.
Det
var det som var det idiotiska, för att vi förväntades att hantera allt detta så han inte behövde, men vi visste ingenting om det.
Nej.
Det var förbjudet att läsa tidning. Under tiden hade han själv tagit bort allt som vi skulle kunna ha informerat oss med. Vi fick inte använda internet, vi läste inte dagstidningar, vi läste inte romaner. Alltså,
nej,
vi hade bara Habbats texter och där stod det ingenting om att vi skulle bli attackerade i Time Magazine. Eller vad gör man då? Liksom?
Men bestraffningar är ju också en del av liksom systemet. Och du har ju både utsatts för och utsatt andra för.
Ja.
Vad är det för form av bestraffningar? Hur går det till?
Det är svårt att säga. Men det kunde vara allting från att skicka bort någon från gruppen i något litet skjul ute i öknen och lämna dem där liksom länge. Till att utföra väldigt förnedrande sysslor som att tvätta en toalett med tandborste, till att ge dem bara säga att du har inget jobb, you're fired, vet du, bara så ner på en lägre position, skicka in dem i köket och diska. Det var alla typer av bestraffningar. Och för min egen del så har jag också haft, min största skuld har hjälpt min son att tog med honom in i kyrkan. Men också andra, det som jag gjorde mot andra. För jag utfärdade också sådana bestraffningar. Och till slut när jag skrev boken så kom jag till, jag tänkte, det här är ju min gottgörelse. Jag kan inte gå in och säga förlåt till de människorna, men jag kan upplysa andra människor så de inte går med i sektor.
Mm.
Så jag ser på mina föreläsningar och mitt skrivande liksom som min gottgörelse för det. Så jag inte bara går omkring och ångrar det hela tiden utan gör någonting åt det.
Precis.
Men vet du människor som du liksom bodde och levde med som fortfarande är kvar?
Ja. Jag vet människor som är kvar. Och jag kan inte fatta hur de mår 20 år senare.
Nej.
Och hur nedbrutna de måste vara. Liksom. Och nu är de i min ålder, jag är 66.
Mm.
Hur mår de? De kommer aldrig få någon pension. De kan inte lämna längre. De har ingen pension. De har aldrig haft någon lön. Liksom.
Nej, inget skyddsnät alls. Liksom.
Nej.
Nej. Men till slut är det ju en annan man som ändå lite öppnar upp sig för dig och börjar prata med dig om att säga, jag tror att det vi är med om här inte är helt normalt.
Ja, det är en Dan, min man.
Ja, exakt. Men vad känner du?
Kärlek.
Ja, men vad känner du då när Dan liksom öppnar upp sig här?
Det var ju en enorm befrielse. Därför att vi jobbade ju i marknadsföring tillsammans, jag och Dan. Och jag var redan lite dragen till honom. Jag tyckte han var snygg och trevlig och smart.
Och då hade du och din man skilt?
Alltså ja,
din
för- så jag, men han var fortfarande gift, så det var lite knepigt. Men jag och min man hade skilt oss. Men han började prata helt öppet och säga förbjudna saker. Till exempel, det var en stor... vi hade en chef som skrek hela tiden. Och då bara en dag så tittade Dan på mig och så bara så himlade han med ögonen och sa, jag ska skaffa öronproppar om inte det här slutar. Och det var helt förbjudet att säga så om en chef. Liksom. Och sen började han värre och värre och bara säga saker, till och med när Miscavige var där. Och jag, det var så skönt. Äntligen hade jag någon att prata med om allt det som jag inte stod ut med.
Ja, det måste ju också, jag tänker med, när man liksom har levt i det så länge, så måste det också bli som ett uppvaknande lite, att oj, det jag känner är inte, jag är inte galen.
Nej, det är minst en till som eller, känner samma.
Precis vad du sa. Ja. Alltså, jag är inte galen. Det är inte bara jag som mig ser fel på. Alla andra är jättehängivna. De spelar bara precis som jag.
Ja, det är så mycket teater. Liksom. Ja. Ja.
Men, om man, men säger då att man, om man skulle säga då, när man befinner sig där, att så här, men det, jag vill inte det här längre, jag vill lämna. Det kan man inte säga.
Absolut
då.
Inte.
För vad händer då?
Därför att hela teorin är att om du vill lämna det för att du har gjort något dåligt mot kroppen.
Ah.
Alltså det är ungefär som, jag tror det finns liknande säger i religion, om att om du vill... Jag menar Jehovas vittnen, det finns liknande mormoner, det finns att om du vill lämna så är det fel på dig och du har gjort dåliga saker och du behöver bara avbörda dig och sen kommer du vilja stanna. Och den teorin levde ju kvar inom kyrkan.
Mm. Vad bekvämt att det bara skulle ha med det att göra.
Precis.
Ja.
Men så om man ska lämna så behöver man ju liksom fly för sitt liv.
Ja.
Och Dan lyckas ju fly och du börjar planera en flyktväg också.
Ja.
Hur går det till? Liksom, när du...
Ja, men alltså Dan flyr och då blir Dan hade varit så länge medlem och högt uppsatt och Miscavige blir fly förbannad och då låser han in oss i en husvagn, alltså alla chefer på hela basen.
Ja.
Och säger att ni kommer inte ut härifrån för ni har avbördat det och skrivit ner allt hemskt ni har gjort mot mig. Och är vi då liksom som råttor i en bur. Jag tror det var det värsta jag någonsin har varit med om. Liksom. Vi fick gå ut i led och duscha. Och sen var vi bara inne hela dagarna. Sov under våra skrivbord. Det fanns skrivbord i den här trailern eller husvagnen. Och jag tänker, ska jag ta mig ut härifrån? Mm. Men jag ville så mycket, speciellt som Dan hade lämnat. Mm. Och jag tänkte liksom, han är snygg, han kommer hitta en tjej, jag måste ut.
Jag måste efter dem.
Vi hade aldrig kunnat säga till varandra hur mycket vi tyckte om varandra.
Nej.
Så jag spelade galen helt enkelt. Jag spelade självmordsbenägen. För jag visste att om det blev ett självmord på basen, då skulle polisen komma dit och det skulle absolut inte tolereras.
Nej.
Och alla som var självmordsbenägna skickades bort.
Mm.
Så jag skickades till Los Angeles till ett rehabiliteringsläger där. Och där fanns det också vakter men inget stängsel.
Mm.
Och sen tog det en månad av envist försöka övertala mig själv. Jag kunde inte. Jag hade varit där så länge att jag kunde inte ta det här steget. Liksom. Och vi jobbade på en snickerifirma och där fanns... jag kunde se en buss alltid när vi jobbade som gick fram och tillbaka.
Mm.
Och jag bestämde mig för jag ska med den här bussen och varje dag så packade jag envis min lilla ryggsäck och ställde den där och nu, idag ska jag göra det. Jag kunde inte. Det gick inte. Hela kroppen bara låste sig. Jag kunde inte förmå mig att ta det steget.
Mm.
Så till slut så gick jag in på toan och tittade i spegeln och sa att du kommer dö här om inte du sticker. Alltså nu får du välja. Idag får du välja. Antingen kommer du aldrig träffa dina föräldrar och din bror igen eller så måste du göra det helt enkelt.
Mm.
Och då gjorde jag det. Då tog jag min lilla ryggsäck och gick ut efter den här parkeringsplatsen. Kröp i kroppen att någon skulle se mig. Och hoppade på den här bussen.
Mm.
Och den gick till... Busschauffören tittar på mig liksom och säger, ska du med här? Det här ska, vi ska till South Central, vilket är det kriminellaste området i hela Los Angeles.
Mm. Var hellre det än att vara kvar här?
Ja, alltså det konstiga var att jag var så upprymd över att jag verkligen gjorde det. att jag tänkte, åh vad bra, för där kommer kyrkan inte våga leta efter mig.
Nej, precis. Wow.
Alltså det måste ha varit helt otroligt. Alltså,
det var det. Någon frågade mig, när du skrev den här självbiografin, var, blev det någonting som förvånade dig? Och jag sa, ja, att jag gjorde det. Mm. Jag kan inte fatta att jag gjorde detta. Jag var helt ensam. Jag hade $200 insida i BH:n. En liten ryggsäck. Jag visste att kyrkan skulle komma efter mig. Jag visste att jag var på väg till den värsta slummen i hela Los Angeles. Och jag var så lycklig. Mm. Jag gjorde det liksom.
Mm. Mm. Men vad hade hänt om de hade sett att du gick mot den här bussen?
Där då hade de ju tagit tag i mig fysiskt och hållit kvar mig.
Ah.
Och sen hade jag varit under vakt länge. Och sen, ja, efter det så hade jag liksom varit under konstant uppsyn.
Mm. Ja, men var du med om det någon gång att andra försökte fly? Mm. Och att, ja, det har du varit med om, ja.
Ja, det värsta jag var med om, det var när jag såg en tjej som lyckades ta sig ut på vägen utanför basen. Och det kom en kille efter henne i en stor van-bil och bara lyfte upp henne som en potatissäck och slängde in henne i bilen och körde in henne. Åh, gud vad hemskt det var. Mm. Då visste jag, kan aldrig ta risken att bli, att de hinner i fatta. Om du ska rymma så måste du göra det väldigt slugt.
Mm. Mm. Men du lyckas ju fly, men kvar är ju din son. Hur går det för honom?
Ja, han är ju 24 när jag flyr.
Mm.
Så, eller 23. Så han är gift. Så det var för riskabelt som jag berättade för honom. Men jag tror någonstans inne i mig så visste jag att han skulle lämna om jag lämnar. Även om inte vi pratade om det. Så mm. Det fanns det där bandet mellan oss som oavsett allt som hade hänt som var väldigt starkt.
Mm.
Och han lämnade också några månader senare. Och det var helt, jag började nästan gråta när jag pratade om hur lycklig jag var när jag hade hans röst igen liksom, första gången han ringde mig. Men sen, han klarade sig bra för att svara på din fråga. Mm. Han hade jobbat med filmer på basen och han var bra på visuella effekter på svenska.
Mm.
Och nu har han jobbat på filmer som Harry Potter, Avatar. Han jobbar för filmstudierna i Los Angeles.
Mm.
Wow.
Och han har alltid varit så driftig och liksom, han gjorde en video, han rymde och sen så gick han ut i Los Angeles. Här kan jag göra liksom.
Mm.
Helt fantastiskt.
Mm.
Och han har haft fast jobb sedan dess och jag har två små barnbarn.
Oh.
Med två flickor. Men det har tog nog 10 år innan vi kunde verkligen känna oss riktigt nära varandra igen. Mm. Alltså han hade svårt att acceptera att jag gjorde detta mot honom.
Mm.
Och att jag drog in honom i sekten utan att han själv hade något att säga till om.
Mm.
Men så jag har liksom funnits där för honom oavsett omständigheterna. Och, så han har kunnat komma till mig med allt som han har behövt.
Mm.
Och på så sätt så har det byggts upp ett förtroende igen.
Ja, men det har man ändå fått jobba lite på liksom.
Absolut, ja. Det har inte varit lätt.
Nej, det förstår man ju.
Hur gammal var han när ni kom till Los Angeles?
Han var 3.
Han var 3. Mm.
Precis fyllt 3.
Så ni befann er alltså i sekten i 20 år?
Nej, vi befann oss i Los
Angeles.
Jag var i Malmö innan. Så
ja, just det.
5 år i Malmö och 20 år i USA.
Mm. Mm. Det är så lång tid bara, alltså det är liksom svårt att
jag vet hur
lång tid 20 år är.
Det är det.
Oerhört lång tid.
Men det kanske är därför också man förstår att det är inte så att allting bara blir dåligt på en gång.
Nej,
och sen är man fast i en sekt och allting är hemskt. Det fanns mycket fint också i början.
Mm.
Både i Malmö som du frågade om och på Intbase.
Mm.
Det finns saker jag till och med saknar.
Mm. Mm.
Samhörigheten.
Ja. Mm. Ja.
700 personer som jobbar på samma plats, äter på samma ställe, firar alla högtider tillsammans, har konsert. Vi hade vårt eget musikband. När vi hade fester så spelade de liksom. Och, Och det var ju verkligen, folk var verkligen handplockade på basen, så alla hade någon speciell talang.
Mm.
Och jag vet att jag kommer aldrig att få uppleva den gemenskapen igen här ute.
Men det är så intressant, för vi gjorde ju en serie om sekter. Vi nämnde ju det för dig här innan vi började spela in. Och då frågade vi liksom alla gäster vi hade med också hur de liksom såg tillbaka på den här tiden. Och nästan alla sa ju det också, att så här, hur sjukt den låter, så är det ändå en del av mig som ändå kan sakna det.
Exakt.
För att den gemenskapen. Den upplever man inte utanför en sekt. För det är något annat. Liksom. Det är ju det som får en indragen. Det är det som får en att stanna.
Eller hur?
Men det kan ju inte bara vara hat som får en att stanna. Nej. Utan det är så mycket kärlek. Liksom.
Ja, och det var ju den samhörigheten i Malmö som drog in mig. Att jag kände samhörighet.
Ja.
Med alla de unga människorna som var där. Mm. Och det är fortfarande det jag kan sakna.
Ja.
Mm. Men nu har det ju gått 20 år sedan då att du lämnade.
Tänk.
Lika länge som du var där har du nu varit utanför.
Ja. Men vad skulle du säga, hur har de här 20 åren varit? För de har ju inte lämnat dig i fred, Scientologikyrkan.
Nej, de har varit liksom som en berg-och-dalbana. Först var det ju, bodde jag i San Francisco länge.
Okej.
Okay. Ja, med min man Dan, och jag gifte oss.
Ja.
Mm. The love of my life. Ja. Och vi bodde i San Francisco tillsammans i, jag tror, 7 år. Sen flyttade vi hem till Sverige.
Ah.
Och då började jag må dåligt. Det är konstigt, för det tog 7 år innan det verkligen hann ikapp.
Mm.
Och då började jag få mardrömmar, och det var då jag började skriva. Som självterapi.
Mm.
Och då blev jag kontaktad, och det står, jag tror att ni har läst lite i boken, det är precis då boken börjar, när Anna Lindman från SVT kontaktade mig och vill göra en dokumentär.
Mm.
Och då visste jag att nu kommer de komma efter mig. För jag hade varit tyst, jag hade inte ställt till med någonting. Och då började det direkt. Så fort de fick nys om det redan innan dokumentären sändes.
Det var då de hackade din dator, va?
Ja, de hackade datorn, de gjorde en massa hemsidor, mitt namn, falska med jättekonstiga anklagelser.
Mm.
De ringde mitt i natten flera gånger och hotade. De hotade SVT. De förföljde mig på alla bokmässor och föredrag och sådana saker jag gjorde. Bara filmade mig mitt i ansiktet. Och till och med utanför bokmässan var det, hade de någon som filmade mig. Rapporterade varenda rörelse jag gjorde. Så det var väldigt obehagligt. Och så hade de en bil som kom på nätterna och stod parkerad utanför vårt hus.
Fy, men hur har det då varit nu när du har släppt den här boken? Liksom, tror du att någon lyssnar på det här? Och liksom...
Ja, det är klart de gör. Men
alltså,
så, det kommer att hända. Men en sak som jag var på min releasefest igår, vilken var underbar. Alla dessa människor som kom, som har stöttat mig.
Mm.
Och jag tänkte, jag vet om att jag kommer att bli angripen. Men tänk så många människor jag har bakom mig nu. Alltså, jag är inte ensam i allt det här. Nej, jag har inte att vara ensam i allt det här längre. Jag har så många fina vänner. Och de kommer aldrig överge mig. Det spelar ingen roll vad kyrkan gör. I början var jag ju väldigt ensam.
Mm.
Med de här. Jag och Dan var ensamma.
Mm. Har Dan också blivit?
Ja,
nej, de gav sig på mig. För Dan har ju inte varit officiell på det sättet.
Nej, det.
Och jo, en gång, han skrev ju en bok också. Typ för en annan avhoppare. Som heter Ruthless. Och då hotade de att stämma honom faktiskt. Skickade hem en stämning så var det till honom. Ja. Men annars hade de låtit honom vara.
Men har du känt dig rädd?
Ja, jätterädd. Men kanske inte så mycket för min egen del. För jag har blivit så, alltså jag har blivit så förnedrad. Att det är nästan ingen som biter på mig längre själv. Men jag är orolig för mina 3 hundar som jag älskar mer än allt annat. Och min man. Och jag var orolig för mina föräldrar när de levde. Nu har de gått bort. Men då var jag jätteorolig att de skulle ge sig på mina föräldrar.
Mm.
Så det handlar mest om oro för andra.
Mm. Och varför gör de det här? Är det liksom för att på något sätt straffa dig för att du har lämnat?
Tysta eller? Mer.
Ja, tysta.
Allt som räcker att jag håller tyst och inte berättar någonting om Miscavige eller vad han har gjort eller våldet eller någonting, då är de inte intresserade.
Mm.
De har liksom en hel organisation med 100-tals människor som allt de gör det är att tysta folk som talar ut om kyrkan. Det är allt de gör. Hanterar stämningar, dåliga tidningsartiklar, håller koll på alla avhoppare. Så
Då känns det ändå som att de har mycket att göra.
Ja.
För man läser ju ändå en hel del.
Eller hur? Mm. Ja. Mm. Men ändå om man tänker så, det är klart. Men sen, hur många av de här personerna har varit på Intbase?
Nej. Mm.
Som talar ut. Jag tror det är 5-6 av oss som har lyckats lämna. Och alla de andra bor i Los Angeles, i USA. Inte i USA. Så jag och Dan är de enda svenska.
Mm.
Men sen har jag en sån här otrolig vän som heter Mike Rinder som vann en Emmy för ett tv-program om Scientologikyrkan, Avslöjande. Så det, och Lea Remini, skådespelerskan, hon har också varit med. Och, så det finns några riktigt starka personer i USA som talar ut. Och det har påverkat kyrkan negativt, det är jag säker på.
Mm. Ja. Vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig idag?
Alltså för mig är det så här att sen jag har genomlevt det här livet, och det är ju verkligen ett liv jag har levt, om man säger så. Det är inte så att jag inte har levt.
Nej.
Så har det blivit de små vackra sakerna i livet som har blivit betydelsefulla. Och jag har inte såna stora ambitioner längre och nå framgång. Utan alltså jag... Naturen, att få känna solens värme, att få vara med människor jag älskar. Allt sånt betyder det. Det inspirerar mig.
Mm.
Jag har helt gett upp jakten på framgång. Och enda anledningen att jag sitter och pratar med er här idag, det är för att jag vill att andra ska varnas och inte gå med. För det är ju inte bara en sekt detta händer i. Det händer i misshandelsförhållande,
ja,
på ett jobb.
Vi sa detta innan. Det
är mobbningssituation. Det är samma mekanism.
Ja.
Och man kan vara lika hårt undertryckt och fast i en våldsam partner som man är en sekt.
Mm.
Och därför så det jag brinner för och det som inspirerar mig, det är att försöka hjälpa andra, speciellt unga människor.
Mm.
Jag har föreläst så mycket i skolor och jag tycker unga människor idag är helt underbara.
Mm.
Jag trivs med dem och jag vill gärna varna dem. Hoppas att de läser mina böcker.
Mm.
Så det är det som inspirerar mig.
Ja, mm. Oh, wow. Alltså det är så bra att du säger just det, för det är exakt samma mekanismer.
Exakt.
Och det är liksom, det är inte bara våldsamheter och hat, utan det är också kärleken, och det är liksom det som får en att inte lämna.
Och det ser du ju i min berättelse. Jag fick så mycket kärlek i början.
Ja, bekräftelse och liksom
och känslan av att känna sig speciell och utvald.
Exakt.
Och,
ja.
Och sen hur alla människor liksom.
Ja, det
precis. Och sen så ta saker bort från en.
Ja.
Det händer ju också i en misshandelsrelation.
Eller på,
alltså du får inte ringa den personen längre.
Nej,
eller, och sen så plötsligt så är du ensam i den här världen med den här våldsamma eller den här otrevliga personen.
Mm.
Det är så lika mekanismer.
Ja. Oh, wow.
Mariette, jag är överlycklig att du vill läsa Ångestpodden.
Ja, jag med.
Oh, tack så mycket, det var så kul att prata med er.
Ja, tack.
Tusen tack.
Ja, hej då.
Hej då. Alltså det som är så intressant med sekter, jag vet att vi pratade om det lite då när vi gjorde vår serie också, men just det här med att det är samma mekanismer som när man är fast i en destruktiv kärleksrelation eller en dålig vänskapsrelation, alltså att man liksom någonstans vet att det finns något bättre och att man inte mår bra där man befinner sig, men man tror inte att man är värd bättre och därför stannar man liksom.
Ja, och jag tänker också mycket på så här, alltså det mänskliga i hur man kan gå genom allt för en tillhörighet.
Ja, precis.
Vilket är så oerhört intressant och allmänmänskligt, tror jag faktiskt.
Mm. Jo, men och sen också, man fattar ju någonstans att så här, alltså när man hör liksom historier från avhoppare från diverse sekter eller när man hör stories om sekter, så är det också alltid baksidorna, vilket det är klart som fan att de ska lyftas liksom. Men någonstans behöver man ju också förstå att det är klart att det finns väldigt många bra sidor som man också saknar. Alltså det är ju det som också gör att det blir jättesvårt att lämna, för att man, det är, som du säger, det är en tillhörighet, det kanske är en kärlek som man någonstans vet att så här, den här kärleken, villkorslösa kärleken,
ja,
och att man ställer upp för varandra på det här sättet, den kommer inte jag uppleva utanför sekten.
Nej, exakt.
Och det måste man någonstans vara beredd att lämna också. Det är klart att man ska göra det, men ja, det är ju många som säger att det finns ändå vissa delar som man saknar. Ja, otroligt.
Ja, Mariette, du ska ha tusen tack för att du vill läsa Ångestpodden och dela din berättelse.
Och grattis i efterskott, för du fyller ju faktiskt år när du gästade oss.
Ja, precis.
Ja.
Men du är ju också det här med att Mariette inte har blivit lämnad i fred.
Nej.
Det tycker jag är oerhört obehagligt.
Mm, verkligen. Ja, det var allt för den här veckan.
Det var det, och vi hörs som vanligt på måndag.
Glad påsk.
Ja, glad påsk. Det är skärtorsdag, det är påsk, man är ledig.
Ja, gött.
Ha det härligt nu.
Ja, du med.
Ja, tack.
Hej då.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.